Vi kan kolla om telefonen fungerar här. Ska vi se. Om vi ringer grabben på Gäddare så hör vi hur läget är. Ja, och nu var det något som bröt. Vet du? Han låg på ett där. Så att det var inte tillräckligt utan det kom inte fram.
I det tionde avsnittet i podcastserien På plats så ska vi belysa de som jobbar och sliter för glesbygden eller för att överleva på glesbygden. Men först så ska jag bara skicka ut en liten kort upplysning. Det uppmärksammade ämnet inackorderingsbidrag som vi påbörjade att beröra i början av veckan tar ett nytt avstamp imorgon. I form av svar från kommunen och ett snack med en kvinna som för 20 år sedan tvingades ge upp sin idrottsdröm på grund av ekonomiska hinder som Strömsunds kommun hade kunnat rivit. Och det har satt djupa spår. Missa inte det. På bloggen imorgon alltså. Och på fredag så tar vi även snacket om detta i fredagens podcast.
Jag har mycket att se fram emot här.
Jag ska försöka att bli lika hetlivad då.
Men först så ska vi ta avstamp i något som vi skulle kunna kalla överlevnad i glesbygden. Vi ska vidröra det begreppet från två olika håll. Den första delen i det här handlar om levnadsstandard. Som kanske kommer få många att höja på ögonbrynen, skulle jag tro. Eller hur?
Ja, för att nu ska vi berätta om ett par som bor i superglesbygd. En mil till närmsta granne. Och det är ju väldigt långt in till närmsta storstad också. Där man kan operera sig, det är väl 26 mil till ska jag vilja säga. Och det här paret, de har ett fantastiskt liv ändå. Ska de ändå själva vilja säga. Och det håller jag med om, för när jag var där och besökte dem så blev man själv lite kär i platsen.
Men jag var inte där.
Nej, du var inte där. Och det ska vi verkligen grämma över. Jo, det är så att de bor på en väldigt idyllisk gård i en fjälldal. I ett rött litet hus med vita knutar och så har en stor röd lada. Och så har de en liten bäck som rinner in till också.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, det var verkligen helt fantastiskt. Men det är långt bort ifrån civilisation. Så det finns ingen el dragen dit. Så Lennart Bengtsson här och mannen i den här familjen. Han har gjort ett eget, så kallat, eller gjort egen el om man säger så. Han har en dieseldriven elverk har han. Och det är lite så, det mesta som finns att tillgå i en tätort har ändå Lennart och Elsa Falkensson fått eller fixat själva. Till exempel så har de fått bredbandsnätet förstärkt så att de verkligen har bra bredband nu. Och tillsammans med deras nyinköpta ordentliga router så har de ändå bra uppkoppling här ute. Men det finns fortfarande problem. En förnödenhet som att kunna ringa.
Vi kan kolla om telefonen fungerar här. Ska vi se. Om vi ringer grabben på Gäddare så hör vi hur läget är. Ja, och nu var det något som bröt. Vet du? Han låg på ett där. Så att det var inte tillräckligt utan det kom inte fram. Men i det lägena brukar det som regel bara att ringa om och så får man det att fungera igen. Ja, Lennart Bengtsson heter jag och sitter i Väktarmon i norra Frostviken. På en arrendegård som nu är friköpt på mina förfäders.
Berätta den här turen med, först hade ni ett telefondraget hit och sen så nu har ni då mobiltelefoner. Kan du berätta hur det här började?
Ja, vi tyckte det var bra när den gamla telefonen fanns och fungerade. Den satt fast i väggen och det inte var något större problem att ringa. Och det fanns alltid någon som svarade. Sen skulle vi ta bort den där och då var det en mellantid när vi hade väldigt dålig kontakt. Men genom nätet nu så har vi fått det att fungera ganska bra. Och även Telia då, som mobilt så har vi en godtagbar kontakt med omvärlden.
Vad betyder det, godtagbar kontakt med omvärlden?
Att de flesta dagarna så har vi en fungerande telefon, men det händer att det är bara nödsamtal som gäller. Och då är det lite jobbigare.
Ja, berätta en sån här dag när man inte har kontakt med omvärlden. Hur är en sån dag?
Ja, det är att man är lite mer skärpt och att man försöker att någon annan ska kunna få kontakt med en så att man får tala om hur läget ligger till. För annars kan det hända en eller två dagar som man trampar på samma ställe. Eller så får man åka ner, för det är inte hela världen att åka till Gäddere 3 mil. Det är det inte.
Vilka dagar är det som man inte har den här kontakten med omvärlden?
Ja, det har nog att göra med vädret. Så är det. Att när det är mulet och lite tungt så då har vi sämre kontakt. Och vid snöfall så då brukar det ju som slockna ner. Kanske har att göra med antennerna och sändarna som också blir påverkade. Hallå, hallå, ja. Hur är läget på Gäddere? Det är bra. Är det lugnt? Händer ingenting? Jaha, på jobbet, men inte på byn. Det har inte snöat heller.
Jo, i slutet där hörde ni alltså Lennart Bengtsson som försökte ringa in till sin son som jobbar här inne i Gäddede.
Till slut så gick det.
Efter några försök sådär, men och ändå så var det en fantastiskt vacker dag. Klart solsken och inga moln på himlen.
Men vad jag förstår så är det vädret som spelar in här, om det är fuktigt i luften eller så.
Ja, till stor del, det handlar mycket om det här. Lennart i det här inslaget pratar ju om molnighet, och skulle det vara snö i luften så blir det också tjockt att komma igenom. Tungt att komma igenom, som han ville förklara det. Men vad säger de om det här, du som ändå inte var, du var ju inte där.
Nej, exakt, så jag har ju ingenting att påverkas av här. Jag står här objektiv och ska tycka till om det här. Och jag känner väl så att när man lyssnar på den här intervjun med Lennart, så får i alla fall jag en känsla av att det här som upplevs som ett problem med mottagningen, det känns som att det inte berör honom så mycket ändå.
Nej.
Det är den känslan jag får.
Alltså, det är en känsla jag också får. Men en annan känsla jag får, det är det här. Jag blir väldigt upprörd ändå när jag får se att såna här saker, att det fortfarande är, att det ändå är bristfällt med att kunna ringa, kan jag tycka. Nu har man fått bra internet, och det ska alla människor ha i Sverige, ska ha bra internet vart man än bor. Men någonting som är ännu viktigare är att man ska kunna ringa. För att såna här kontaktmedel är ju så viktiga på glesbygden och i superglesbygd som det här verkligen är. Om inte livsviktiga. Vi har ju hört skräckhistorier, du och jag, om när det har skett strömavbrott här i bygden, och de här telemasterna, de slås ut. Och det här reservbatteriet som jag antar är standardiserade, alltså samma här som i Stockholm, de orkar ju inte att hålla ut tills felet är åtgärdat. Vilket gör, ja, det har gjort att människor uppe i Jorm till exempel har fått klara sig bort mot en vecka utan el. Skulle en brand ske i en kåk där uppe, så skulle de vara tvungna att åka ner hit för att larma. Och vad hade det inneburit? Jo, det hade inneburit att deras hus hade varit nedbrunnet i tid med att räddningstjänsten hade varit på plats.
Men vad Lennart här, vad gör, alltså hur tänker de? Vad gör de där med att inte få ta
personer? De är ju väldigt optimistiska. Alltså, de förstår ju ändå att de bor ju i, alltså, enorm glesbygd. Alltså, de bor långt ifrån alltså samhällen överlag, alltså så här bor de väldigt, 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 väldigt isolerade, och det vet de om själva, och det tror jag ändå de gillar på något sätt. Lennart Bengtsson här, han är ju verkligen en fixare, så han gillar nog liksom att ha de här utmaningarna i att om inte vi klarar det så kommer inte vi överleva, för ingen kommer göra det åt oss. Men jag märker ändå det här också, att när man pratar med de här, så de klagar ju inte över situationen. Visst, ibland är telefonmottagningen kass. Men när jag pratar om så, då väljer de istället att fokusera på alla de här gångerna där mottagningen är bra.
Ja, eller, jag fick ju också den här, hörde när de berättade att de, ja men, det är inte så långt in till Gäddede i alla fall. Det är ju 3 mil in, så det vill bara åka in i så fall.
Precis.
Ja, och där, man ser liksom inga hinder här.
Nej.
3 mil, eller, det var ju ingenting för Lennart.
Nej.
Ta bilen in till city, så att säga.
Varav 1 mil är ju en väg som ingen plogar. Så på vintern får ju Lennart ploga den här vägen, som tar dem till den stora vägen, som sen tar dem in till någon typ av samhälle. Där har han aldrig mottagning när han plogar den här vägen. Och stannar traktorn där, ja, då kan han ju tvingas gå 5 kilometer. På det så svarar han bara, det är bra motion. Man behöver ju det också.
Ja, det är fint att höra när man ser på någonting så positivt. Så ja. Det är långt ifrån alla som skulle göra det.
Ja, och flera gånger så berättar de om hur fantastiskt internet de nu har fått. Alltså, människor här på glesbygden, de är så otroligt tacksamma för det lilla de får. För oftast, ja, det är oftast självklart grejer de får, men de blir så tacksamma över det. För att det är ju så sällan de får någonting.
Fick en känsla av vad som fick dem att hålla sig kvar där. Är det den här idyllen, den här platsen? Är det det som gör att...
Det är självklart det är platsen. Mm. För det tror jag är genomgående för alla som bor i en glesbygd. Det är ju platsen. Alltså man väljer att bosätta sig här för att det är en plats jag vill bo på. Det handlar inte om som många andra som bor i storstäder som arbetet har tagit dem dit. Det är ju ingen som har flyttat till Gäddede för att man har fått arbete här. Men det ska vi gå in på lite. Det ska vi gå in på nu.
Ja.
Att ändå på sådana här platser där man, eller i bygder där man ändå väljer att bosätta sig för platsen, så
uppstår det ett problem där också.
Ja. Men här kan man ju också skaffa sig ett, alltså man skapar jobbtillfällen istället.
Den här delen som vi kom in på nu har vi faktiskt till viss del varit inne på tidigare. Det berör det här med att folk har dubbeljobb, att man är mångsysslare, att man gör lite olika saker, man tar jobb där det behövs och så vidare och så vidare. Jag träffade Martin Hellgren. Man kan säga att det är en mångsysslare, en dubbeljobbare. Han har en heltidsanställning på G-Lab. Han jobbar 40 timmar i veckan där. Men han vill ha mer än det. Han driver en egen städfirma på sidan av. Och han säger, det handlar om överlevnad för oss alla.
Vad härligt att man ser som ett kollektiv på något sätt. Alltså man ser ju bygden som ett här. Som laget Gäddede som jag pratade om tidigare.
Ja, men precis. Som sagt, Martin Hellgren är heltidsanställd på G-Lab men driver en egen städfirma på sidan av. Så här säger han om varför han tror det är vanligt med dubbeljobbare i Gäddede.
Nej, jag tror att man måste skapa sitt eget jobb. Alltså, du kanske kör igång någonting och så ser man att det funkar inte att leva på det 100%, utan då måste man ha ett ben till och så kanske blir 3 ben i slutändan och som funkar så att du kan plocka ut en lön, att du överlever på det. Men att det blir många ben att stå på.
Har det att göra att man själv vill överleva eller är det för att bygden ska överleva?
Ja, det tror jag är både och. Jag tror det är jättemånga, speciellt serviceyrkena, som verkligen sliter ordentligt. Och mycket är ju för att upprätthålla en service såklart. Det är det ju. Vi har haft butiker här som har väldigt goda öppettider med tanke på att vi är en liten bygd, och det gör man för att man vill att det ska finnas service där. Skulle man räkna ut vad timpenningen blir som du har i lön, då tror jag det blir väldigt liten. Så att, det tror jag. Det är en blandning. Jag menar, det finns ju jättemycket drivna entreprenörer och i föreningslivet också i storstäder. Men här uppe blir det ju lite grann att här har vi inga annat val. Vi har ingenting att välja på. Att antingen så måste vi flytta om vi inte kan få en fast anställning till exempel. Men det är ju begränsat på de fasta anställningarna. Och då blir man ju tvungen att skapa sitt eget jobb. Klart i en större stad, där har du ett större utbud på jobb såklart. Så att...
För din del, du är ju heltidsanställd på G-Lab. Du skulle väl rimligtvis kunna endast kunna jobba här?
Absolut, så är det. Jag klarar mig gott på bara G-Lab. Men... jag har väl det drivet också i mig att jag, även om det är på en hobbynivå, jag brukar säga det är en bisyssla, så tycker jag det är roligt att driva ett företag och jag kan generera arbete så att folk får jobba och man får betala ut lön, vilket är nytt för mig, vilket är, jag tycker är jättekul. Så att det är ju där att man, jag tycker det är kul att se någonting. Även om det är, som sagt, jag vill vara tydlig och säga, det är ju fortfarande en hobbynivå, men det växer ändå, omsättningen växer. Man skapar jobb åt andra människor. Så att det är ju en drivkraft såklart.
Det hörde vi Martin Hellgren alltså.
Trebente Martin Hellgren.
Trebente Martin Hellgren, ja.
Ja, skämt att se, förlåt. Men ja.
Han driver eget bland annat för att öppna upp möjligheter för andra. Fortsätt, vad du var inne på, Joel.
Trebente Martin Hellgren. Mm. Nej, men han pratade ju det här om att man har inte bara ett ben att stå på. eller inte heller två utan tre ben. Men det jag tycker är så fantastiskt.
Det var det du fastnade för.
Ja, det var det enda jag tar med mig ifrån det här. Nej, men det jag tyckte är så härligt också, det är att hans vid sidan av jobb är något så oglamoröst som att driva en städfirma. Det tycker jag är så, det är så fint, så jag brinner till inom mig.
Och han säger ju, han påpekade, jag tror åtminstone två gånger i en intervju som jag var här, men säkert fyra gånger när jag träffade honom, att men jag måste nu säga, det här är en hobby.
Alltså, vem har hobby att städa? Oh, det är så underbart. Det är bara på Gräsby. Du kan aldrig hitta någon annan som väljer att ha städjobb som fritid. Alltså, det är så underbart. Ja. Shit, jag vill bara krama om Martin.
Martin Helgens hobby, det är att driva en städfirma. Men det han betonar väldigt mycket här också, det är ju det att han gör det här till viss del, ska sägas, till viss del för andra. För att skapa jobbmöjligheter för andra. Vem hade gjort det?
Ja, alltså återigen så vill jag bara säga, bara på glesbygden. Och här tycker jag ändå att det är så fantastiskt. För vi har träffat många här på glesbygden som ändå, de skapar jobb åt sig själva oftast, alltså egenföretagare. Men det är ett jävligt stort steg att gå från att du skapar ett jobbtillfällen, eller jobbtillfälle till bara dig själv. Och att sen, alltså ett väldigt stort steg till att skapa jobbtillfällen till andra. Och det har ju Martin Helgen gjort här, och det tycker jag är, alltså det är verkligen tummen upp, alltså om man lyckas med det så är det, ja, det är guld värt här ute på glesbygden.
Jag måste ju vara ärlig och säga, hade jag varit i Martins situation här och sitter inne på en heltidsanställning, jag jobbar 100%, jag och många fler, vi hade nöjt oss där. Du har ju en heltidsanställning. Eller tänker jag och många andra för mycket på oss själva? Är det det handlar om?
Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt bra fråga. Om det är liksom egoistiskt att bara ha ett fulltidsjobb här. Är det det? Är det det du menar liksom? Att det är egoistiskt att bara jobba liksom.
Nej, men när jag träffade Martin här så kände jag att är man egoistisk i de fall där man bara nöjer sig med en heltidsanställning? När Martin här har sin hobby på sidan av för att till viss del skapa jobb åt andra.
Alltså på något sätt så tror jag fast att dygnet är längre här ute i Gäddede, alltså. Ja, för att det är många människor som, ja men, alltså när andra går av, stämplar ut liksom vid femtiden, då går de på ett annat jobb liksom. Så att, ja, antingen så behöver man inte sova här ute, eller så är det så att dygnet helt enkelt tar fler timmar här. Ja, jag vet inte vad det är. Men det är många som startar eget. Och då har jag tänkt på det här, men hur ser processen ut? Hur går de tillväga när de ska starta sin egen verksamhet? Och då har jag tänkt på, det är många som först ställer den här frågan, vad har jag för färdigheter? Sen kommer den här frågan som, vad behöver bygden?
Och det här har vi varit inne på förut, vet jag.
Det här har vi varit inne på tidigare. Det här, man tittar på alltså, bygdens behov av det jag vill komma med. Och sen också det här, förutsätta kommer man självklart på och sen efterfrågan. Men det är mycket det här, vad behöver bygden? Vi har pratat med många som, ja men, nu vet inte jag i Martin Helgens fall här, men många som har startat eget, de har ju tittat på, okej, det kanske finns ett behov här i bygden av en som kan städa på alla de här företagen. Ja men då får jag ta på mig det helt enkelt. Det är lite det, tänket. Men sen finns det också de här i bygden som, de vill gärna starta någonting, men de har inte kapitalet att göra det. Och då, så att, alltså det finns ju, där är det en problematik också i att kunna starta sin egna verksamhet. Men då tror jag, för många här går ju arbetslösa.
Men du tror att många så här, om det är den situationen där att där ekonomin inte är något problem och det har... Du har så du klarar, men du har inte kapital för att starta något eget. Då tror jag du mer går över till det så som Martin också är inne på det här med förenings... att man engagerar sig i föreningar. Du gör inga pengar, men du hjälper ändå. Du hjälper ändå bygden. Du hjälper bygden att överleva.
Och sen tänkte jag också på de här som... Det finns ju sådana som kommer hit. Vi vet att om det kan vara folk som väljer att flytta hit för att, som jag sa, att de väljer platsen framför arbetstillfällena. Och sen finns det även de nyanlända som kommer hit med fantastiska färdigheter. Vi har pratat om narkos, eller vi har utanför podcasten pratat om narkosläkare som har kommit hit från Syrien, som sen har tvingas lämna för att deras färdigheter, de lämpas inte här i glesbygden. Och där är det också ett problem, sådana som har extrema färdigheter, men som tyvärr, det finns inte sånt behov i ett mindre samhälle, det finns ingen behov av deras färdigheter i mindre samhällen. Så det är också ett problem, för då måste ju de, även om det gör väldigt ont, så måste de ändå, deras enda utväg är att lämna glesbygden för ett större samhälle där deras färdigheter behövs. Och det är synd för dem, och det är jävligt synd för glesbygden också.